Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Jag måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, det var helt...
jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Ja, men hej och välkomna till lördagsgodis nummer 7. Arthur, välkommen du också.
Ja, tack så hemskt mycket. Det är roligt att vara här.
Roligt att vara här. Själva veckan som har gått har varit bra och den som kommer blir ännu bättre, hoppas vi.
Ja, men vi har ju varit i tv. Vi var med och hälsade på hos Anna Brolin på TV4 och programmet Efter 5. Där hon ville tala om podden som vi har. Och det tyckte jag var trevligt för att det visar att det finns intresse för den här publiken som vi vänder oss emot. Oss som är livserfarna.
Vänder oss emot?
Ja, nej, vänder oss till då. Sorry. Vi som är livserfarna. Att det finns ett intresse för det och det är ju bra.
Och det är en stor publik. Det är en tredjedel av Sveriges befolkning. Och det är fler och fler som lyssnar får vi veta nu. Det är jättekul.
Ja, så vi har varit i tv.
Ja, och det är fler som har varit i tv i veckan, kanske med ännu större framgång får vi väl säga. Såg du Loreen?
Ja, jag har tittat och jag ska erkänna det. Jag har ju tidigare sagt att jag inte ska titta på Eurovision, men det blev ju fel. Jag har sett nästan alla program.
Varför ska du säga det? Det låter för snobbigt att säga så.
Ja, nej, men jag tyckte att det var bättre förr. Då var det slagers och så vidare. Och jag tycker att det har skett en viss förändring därför att nu är det ett program där även publiken är en del av programmet. Och förr så var ju inte publiken de viktiga utan det var de som stod på scen som var viktiga. Det är det fortfarande nu också, men det är väldigt mycket publik nu.
Och
det
var ballonger och så. Det var
ballonger och flaggor och massa sånt.
Har du något emot det?
Jag vill ju se artisterna och jag vill höra låtarna. Det är vad jag vill göra.
Ja, det är ju låtarna som tävlar och det är ju faktiskt artisterna också, men låten i huvudsaken. Därför tänkte vi fokusera på låten Tattoo som vann. Grattis Thomas Gesson som skrivit låten.
Tack så mycket.
Det är många som har gratulerat dig nu antar jag. Hur har veckan varit?
Ja, det har varit en fantastisk vecka. Underbar.
Vad har du för koncept? För du har vunnit Eurovision tror jag 4 gånger.
Nej, Eurovision har vunnit 2 gånger. Jag har vunnit den svenska Melodifestivalen 4 gånger.
Ja, jag räknade fel där.
Eurovision. Men du är rekordhavare i alla fall i antal låtar under åren. 25 år har du hållit på.
Ja, precis.
Hur många låtar har du haft med?
69 låtar är det.
69?
Låter helt sjukt när jag säger det själv tycker jag.
Ja, men det är fantastiskt. Och då kommer man ju fram till det Arthur undrade här. Vad är hemligheten? Du har hittat nyckeln till det här på något sätt. Hur ser den ut?
Ja, men jag tror att nyckeln är att man tycker att det här är kul. Att man gillar att hitta nya ingångar på nya låtar, nya artister som känns roliga. Och att man skriver med låtskrivare som är superduktiga, minst lika duktiga som en själv. Och som är trevliga, sköna personer som man... man umgås ju väldigt mycket när man håller på att skriva med låtarna. Så det är ju trevligt om man kan... umgås efteråt, man tar en middag, sitter och tjatar. Det är liksom också väldigt viktigt tycker jag.
Är det viktigt vem som gör låten eller skulle Tattoo till exempel kunna framföras av vem som helst?
Det skulle kunna framföras av många men det är ju ingen som skulle göra det så bra som du vet. Det är ju helt såklart.
Hur går det till när du får ett uppslag eller en idé? Är du ute på stan och handlar eller sitter du på muggen? Hur går det till?
Ja, det kan vara på olika sätt. Det kan vara när man går omkring i trädgården här och fixar. Men då är det oftast beroende på att man har fått något ja, någon vink om någon som söker någon låt eller som vill ute efter någon typ av låt i något sammanhang, och då kan man ju, då starta gärna en gång lite och börja fundera, och då kan man komma på någonting. Men ofta är det att man sitter med någon annan. Jag åker väldigt ofta i Stockholm och skriver med Jimmy Jansson och Bobby Ljunggren och Peter Boström, och då sitter man där och då bollar man ju, och då får man idéer med att
sitta där. Sitter ni och klinkar på piano då, eller klinkar på gitarren, och så säger du, ja, om man gör så här då?
Ja, typ, det kan vara så. Det kan vara att man har något, en liten track som någon har börjat på i något arrangemang, som man inte skiss, och man kan börja från ingenstans, så man kan ju, det går till på helt olika sätt varje gång.
Måste jag, du är ju fenomenal. Hur har ditt låtskrivande utvecklats, tycker du, om vi talar om Mellon framförallt nu? Har det gått mycket från slager till pop, eller hur har det sett ut?
Ja, det har ju Mellon i sig gjort. Mm. Och jag har försökt att följa med i utvecklingen och så skriva med mycket. Jag skriver med dem jag sa, men jag skriver ändå med, också med nya människor, nya unga människor, unga tjejer, nya som har ny energi och tänker på ett nytt sätt, och som man själv får energi av och blir, ja, det är väldigt bra för min hjärna, har jag märkt.
Får du kompromissa mycket då, om du har en grundidé, det, så här tycker jag det ska vara, och så jobbar du med andra och så tycker de, nej, vi gör så här?
Självklart, det där, om man inte vill kompromissa, då får man sitta själv. Så själva poängen med att träffa andra, det är att man kompromissar, att man helst då gör en låt som ingen av de personerna skulle gjort ensam. Så det blir något verk som blir skapat som inte hade gjorts av de personerna själva. Det är önskeläget.
Hur tycker du att musiken har förändrats då? För jag tycker att förr var det mer, om vi ska kalla det, slager. Så nu är det lite mer digitalt. Jag har svårt att definiera låtarna nu på samma sätt som det var förut.
Ja, det som var förr, var det ju för 25 år sedan, då var det ju väldigt mycket, så att säga, slagers. Mycket från Bert-hållet där, Skara-slager och sådär. Allting lät ju så, men nu är den musiken, den är en egen liten nisch. En egen liten genre, kan man säga, i Melodifestivalen. Det brukar kanske vara med ett par tre låtar varje år som är mer åt det hållet. Resten är ju mer vanlig popmusik som låter ungefär på radion, eller rock eller hiphop eller sådär.
Förr skulle ju låtarna avspegla någon sorts nationell särart, nationella drag eller vad det nu hette i statuterna. Så är det ju inte mycket av, kvar av nu. Vad tycker du om det?
Nej, men så är väl inte musiken överlag heller, utan den är ju, allting är ju globalt. Vi har lyssnat ju på amerikanska artister här, men de lyssnar ju däremot på svenska artister där också en del, så att det är ju, allt blandas ju upp, och det. Nej, jag tycker det är bra. Jag tycker man ska behålla den särart som finns naturligtvis. Och sjunga lite på svenska. Det börjar med.
Du, vad händer nu då? Nu har ju du än en gång vunnit Eurovision. Sitter du nu i vardagsrummet och cashar in, va? Pengarna bara rullar in, eller?
Nej, det är det inte. Men man är ju väldigt inspirerad däremot. Så man är ju, nu har jag ju varit borta mycket. 2 veckor här i Liverpool, och sen innan dess var det ju 6 veckor på turné med Melodifestivalen, så man har inte hunnit skriva så mycket låtar, så man har ju lite uppdämt behov där, och jag är väldigt sugen på att sätta igång och skriva låtar igen.
Och du är sugen på en vinst igen nästa år, va?
Det är alltid sugen på. Alltid.
Du hade ju faktiskt 3 låtar till med i år, vilket är enormt bara det. Det var Theos Släpp alla sorger, nej, Mer av dig heter den. Släpp alla sorger med Nordman och One Day med Mariette. Vilken har du tyckt bäst om av de här 4 som du hade?
Nej, men jag tycker om alla. Man tycker om alla sina låtar. Man tycker om dem på olika sätt. De är ju till och med en liten pigg ung låt. Nordman är lite äldre, kan man säga. Men de är lite, ja, de är olika, de är bra på sina sätt. Och Mariette har jag jobbat med flera gånger. Jag tror att vi har tävlat tillsammans 3 gånger i svenska jobb, Mariette. Och hon tycker jag är en grym sångerska. Mm. Så jag gillar alla 3.
Det blir som dina barn ungefär då.
Ja, men det blir så. Man tycker om dem.
Kan man säga att det är tävlingsmomentet som inspirerar dig, eller har jag fel där?
Nej, men uppenbarligen måste det nog vara någonting att det är kul att tävla. För det är ju en tävling, dels när man har fått med låtarna, men det är ju en ännu större tävling innan låtarna har kommit med. Det som inte syns ut, utan alla låtskrivare skriver låtar till samma artister och artisterna till slut väljer någon låt som de ställer upp med. Och det är ju en väldigt stor tävling innan det.
Du
är ju... Det är mycket tävlingsmoment.
Vad sa du?
Ja, det är väldigt mycket av ett tävlingsmoment.
Ja, det är spännande och det är väl det som många fängslas av framför tvn också. Du är ju gammal hårdrockare. Vad finns det kvar av det i dig? Ja, förutom det långa håret.
Ja, jag skulle säga det. Lite tunt gräshår. Ja, nej, väl inte så mycket kanske. Jag spelar inte så mycket gitarr. Jag var ju väldigt inne på att spela gitarr. Det var det viktigaste egentligen. Utom att jag skrev, jag och så Tony, våra sångare, skrev låtar. Så, nej, men det var ju en rolig tid. Och den hårdrocken vi spelade var ju... Det var en sån typ av hårdrock som låg på topplistorna då. Det var där musiken som låg. Hade massa billboardetter och billboardhits. Och det var hits.
Härligt. Du har ju varit med i Violence och Moonlighters med Jerry Williams och Lasse Holm då, respektive.
Ja.
Det var en härlig tid.
Ja, det var en... Så, nej, men det var ju en typ av hårdrock som... Den är ju inte kvar på samma sätt. Så, jag är väl en bit ifrån hårdrocken på det sättet. Men jag lyssnar ju på gamla grejer.
Till nästa Melodifestival skulle du kunna tänka dig att skriva en låt för en...
För mig?
Ja, för Uffe. Jag tänker en något äldre artist.
Ja, då, herregud. Absolut, jag har skrivit till många äldre. Och det skriver jag ju direkt.
Uffe, du...
Vi ser fram emot det.
Skriv till Uffe, absolut. Ja. Finns ingen mer omusikalisk. Det blir jättebra.
Det ligger mycket i det faktiskt. Tack snälla du för det. Och tack för att du var med i vårt lördagsgodis. Och lycka till med fortsättningen också.
Ja, tack så mycket. Tack
ha det bra, Thomas. Hej då. Ja, då har vi någonting att vänta på.
Ja, jag har någonting att se fram emot.
Inte jag.
Nej, men du kan ju sjunga. I duschen sjunger du, så det går väl bra.
Jag kan inte sjunga. Jag sjunger väl nästan lika illa som svenska barn läser numera efter vad vi har läst i veckan här. Det blir nästa ämne.
Ja, unga svenskar kan inte läsa på svenska. Det kommer en undersökning som visar på det, att det blir sämre och sämre läskunnighet.
Det gäller ju inte alla. Det blir större och större skillnad mellan de som läser dåligt och de som kan läsa bra.
Och det är en oroväckande utveckling.
Ja. Vad gör du för? Har du gjort för att lära dina barn läsa och barnbarnen? Sitter du och berättar sagor för Thea, 3 år?
Nej, men du har en poäng där. För jag tror att allt det här hänger ihop. Så att om man i familjen, föräldrar och som jag då, farföräldrar eller morföräldrar, engagerar sig i sina barn och barnbarn, då tror jag också att man når resultat. Mm. Men om man inte gör det och bara låter det få vara, då kanske det inte händer någonting. Så ja, jag läser sagor. Trots att de tycker om att titta på paddor och titta på tecknad film på tv och sådär. Allt streamat naturligtvis. Men jag försöker alltid tala om innehållet och då be dem berätta vad är det vi ser och varför gör han så.
Och då hoppas man att de har det intresset eller får det genom det i alla fall. Vår 7-åring snart i alla fall gör egna små böcker och sånt här. Och det är ju väldigt uppmuntrande. Men det vill ju till att det finns föräldrar då i hemmen som har tid och lust och kunskap att göra det här.
Ja, det är samma här. För jag har också en 7-åring, Noah. Och han håller på och lär sig att läsa. Och han upptäcker en ny värld här, för det betyder att han kan se skyltar på stan, han kan se trafikskyltar, han kan se tidningar och rubriker, och så kan han då komma in i en ny värld som var främmande för honom tidigare.
I och med att de här frågorna nu lyfts så mycket och debatteras, så får vi hoppas på en förbättring, och här ligger ju ett ansvar på mor och farföräldrar också.
Absolut, och det ansvaret tar jag med glädje.
Du vill prata trafik på det här?
Ja, det var ju så här... Nu är jag i Stockholm, men jag vet att det här är ett rikstäckande problem. Det kom ju såna här elsparkcyklar över hela landet. Det var som en farsot. De fanns överallt. De var slängda i diken. De stod uppställda på trottoarer och utanför ingången till restauranger. De fanns, och så körde de som hade de här elsparkcyklarna, de körde som idioter. De körde på övergångsställen, de körde på trottoarer och körde zigzag mellan människor som gick där. Men här i Stockholm, jag tror att på andra del, i andra delar av landet har man åtminstone åtgärdat det, och just nu så tycker jag att det börjar se riktigt bra ut, för det finns speciella parkeringsplatser för elsparkcyklar. Det är bra, för de står där och de åker inte på trottoarer, de som kör de här elsparkcyklarna, utan de åker som cyklar ska göra i trafiken på cykelbanor. Och jag då sån här, ja, ordning och reda, och jag tycker att äntligen någonting som har blivit bra. Någonting som jag klagade och gnällde på tidigare.
Tack för att du har gjort det då och grejat det här. Det var snyggt jobbat.
Nej, det är inte min förtjänst. Utan det är en eloge till de politiker som har vågat fatta viktiga och riktiga beslut.
Jag skulle gärna åka på sånt där. Det ser väldigt kul ut faktiskt. Men jag skulle förmodligen ramla av. Så det...
Ja, du ska undvika.
Ja,
du ska undvika det.
Jag gör det också.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Michel Tornius från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval sak att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Du, en sak man ska undvika också är ju då vissa former av godis som har kommit som är direkt hälsovårdligt. Det kanske gäller väldigt mycket godis. Men det här är ju ditt favoritämne. Du älskar ju godis. Jag vet ingen som går och nallar i godisgårdarna som du när du kommer bort.
Det jag kan erkänna, det är ett problem eftersom jag har också det som man kallar för åldersdiabetes, diabetes typ 2. Så jag ska definitivt inte äta godis.
Varför gör du det?
Därför
kan
att
inte låta bli?
Jag har dålig karaktär. och det är ju bra. Och vår podd heter ju Lördagsgodis. Men det gör den för att vi ska kunna ta upp vilka ämnen som helst. Och därför tycker jag att vi tar upp ämnet godis.
Ja, för detta lördagsgodis ska man inte undvika som du lyssnar till just nu. Du har en expert på godis, kan man säga så, på gång här.
Ja, han har i alla fall skrivit en bok om godis där vi svenskar är exceptionella i världen. Vi äter mest godis nästan i hela världen per capita. Mer än dubbelt så mycket som man gör i övriga Europa per capita.
Det är du som drar upp det där.
Ja, ja.
Alltså du drar upp siffran.
Ja, absolut. Nej, men det är vedertagna siffror. Och det vet också André Persson som vi ska tala med nu.
Hej, hej.
2 böcker har du skrivit om, ja, en om godis och en om godisdrycker. Kan du berätta om dem?
Ja, energidrycker. Precis, energidrycker.
Mm. Vi kan börja med godis. Varför skrev du den boken, heter Godis åt folket? Vad menar du med det?
Ja, nej, men jag såg en rubrik i Aftonbladet, tror jag det var. Det här är ju några år sedan nu, men det var väl påsken 2009 om att vi var bäst i världen på att äta godis. Jag tyckte det var en lite rolig rubrik och det väckte min nyfikenhet.
Bäst,
och därför, ja. Så vill jag ta reda på det, hur det låg till.
Varför är det så att vi just i Sverige äter så mycket godis? Utöver det att det är plockgodis?
Ja, tillgängligheten. Tillgängligheten är nyckelordet. Det skriver vi om i boken, att godis är spontaninköp. Det föds i stunden. Det ska dyka upp på lite olika platser där man inte förväntar sig. Nu är det väldigt mycket godis i hyllorna på väg mot kassorna. Och plockgodis kom ju då i början på 80-talet, och där kunde vi se när vi skrev boken att där tog vi ett skutt i konsumtionen. Vi har fördubblat vår godiskonsumtion på ungefär 40 år, från 8-9 kilo per person till ungefär 17 idag per person och år. Så det är den stora anledningen.
Vad jag förstår så är godis en bra affär för både för de som producerar men också för de som säljer i butik, för jag har ju koll på priserna eftersom jag är en liten godisrotta. Och det kan ju kosta någonstans runt 9-10 kronor kilot. Det vill säga 9-10 kronor hektot när man köper lösgodis. Ja, ja.
90 kronor kilot alltså.
90 kronor kilot. Ja. Alltså, ja, jag kanske...
Du sa 9.
Ja, det var fel. 9 kronor hektot. 90 till 100 kronor kilot. Och då tänker jag så här, om det är en sån bra affär, varför gör man inte på samma sätt i andra länder?
Bra fråga, bra fråga. Jag tror att butiksmarginalen ligger på 30-35%. Jag kollade upp det där. Godis är en av de där varorna som har högst marginaler i butik. Jag har faktiskt inget bra svar på just det här med plockgodiset, varför det inte funkar i andra länder. Men jag ska inte säga att det inte fungerar i andra länder, därför att det finns väldigt mycket plockgodis, svenska företag som har tagit ut det här butikskonceptet till andra länder. Men där det funkar, så vitt jag förstår, där det funkar bäst, så är det i nordvästra Europa, där man har en stark godiskultur. Södra Europa äter man mer desserter och choklad. Så där har man inte den där psykologiska kopplingen just till plockgodis. Så det är den förklaringen jag har fått. Och jag vet inte om den är 100% om man säger så. Men det är den förklaringen jag har fått. Så det är de marknaderna som fungerar bäst. Men det är ju så att det är svenska företag som har drivit på med plockgodiset.
Borde man begränsa tillgången till godis genom till exempel höjda priser, sockerskatt, mindre tillgänglighet och så vidare?
Alltså, jag och min kollega, författarkollega, vi var ute och vevade om den där saken när vi släppte boken, att man skulle undersöka det där av sockerskatt. Kanske till, vi föreslog grön skatteväxling, att man skulle... Det betydde någonting annat på den tiden, men då skulle man växla det mot grönsaker och sänka priset på grönsaker och frukt istället. Det var egentligen bara för att få igång en debatt kanske, men klart är ju i alla fall att godis är ju inte nyttigt, det vet alla. Vi har ökat, vår genomsnittliga vikt har ökat med 5 kilo sedan 80-talet. Ja, man kanske borde diskutera saken i alla fall.
Det får konsekvenser, framförallt när man blir äldre. Det vet ju jag då, att det kan ju sätta sig på massa inre organ, och framförallt så hjärtat kan ta stryk och njurar ta stryk av det där. Tror du att vi äter godis att det är för att dämpa någon ångest istället för att bekräfta sig själva? Det är ju en liten belöning för att vi har varit duktiga eller någonting sånt.
Ja, jag tror det finns flera skäl där som vi pratar om. Jag tror att det är anledningen till att det är så stort i nordvästra Europa. Det tror jag är för att vi också har lite mörkare årstider på vintern, om man säger det. Lite mörkare på vintern. Så man får nog lite tröst helt enkelt. Men också, jag tror att många gör det för att belöna sig lite grann. Det är lättillgängligt, det är relativt billigt att köpa och man har sina favoriter. Och mat och känslor är ju alltid nära förbundna med varandra. Det blir liksom man likställer det där med närhet och mys då, som vi pratar om i Sverige. Och sen skulle jag vilja säga att det här med suget efter sötsaker, det börjar ju egentligen när spädbarnet får mjölksocker genom amningen eller flaskmjölk. Och den här situationen förknippar vi då med trygghet, närkontakt och den här produktionen av lyckoämnen som oxytocin och endorfiner då, som är frikopplat i kroppen.
Finns det något godis?
Vi är ganska bra på att njuta av godis, chokladkakor och läsk när vi är ensamma och tillsammans med andra.
Jo, det gör vi gärna. Jag älskar till exempel ett godis som en sorts marmelad som bara består av socker, vatten, färgämnen och andra kemikalier och konsistensgivare, allt vad det kan vara. Ingen som helst naturlig råvara i. Finns det något godis som är bättre än det här, de här tomma kalorierna?
Det fanns väl lite mer, ska vi säga, någon form av ekologiskt godis som jag vet kom fram för ungefär 10 år sedan. Men när experter tittade på det så visade det sig att det innehöll rätt mycket socker det också. Det kanske inte höll lika mycket av var väl färgämnen som azofärger och så. Godiset är ju rött, gult och orange för att signalera liksom näring och energi. Men det här godiset var ju mera brunt till färg. Men det innehöll rätt mycket socker också.
Beträffande vad godis innehåller, är det en myt eller stämmer det att det är mycket sån här gelébetingat godis som innehåller grisblod eller något sånt?
Ja, eller det brukar ju kallas för slaktavfall. Gristrynen och sådana saker. Man mal ner en massa slaktavfall som man sen säljer då till godisfabrikanter. Så ja, det innehåller slaktavfall.
Du menar att när jag äter en geléråtta så kanske jag äter en gris alltså?
Ja, det kan vara så. Det kan vara så. Nu finns det godis då som är halal-certifierat. Och eftersom godis då äts av mycket invandrare från muslimska länder, så finns det då tillverkare som har börjat tillverka godis som inte innehåller slaktavfall från gris faktiskt.
Slaktavfall från lamm istället då, eller?
Ja, kan jag tänka mig kor då och så vidare. Så att,
André, det här är jättebra, så jag tror att du har fått den mycket försiktiga Arthur Ringart att dra ner på godisätandet betydligt nu. Det var skönt att höra. Sen finns det en sorts
godis.
Ja, tack för det. Det finns ju en sorts godis som börjar översvämma marknaden nu med också, som innehåller narkotiska preparat och som tydligen får säljas.
Ja, eller narkotiska. Det var så här att när jag höll på att skriva boken om energidrycker så ramlade jag över begreppet med koffeinberikat godis. Och det här var ju då i USA faktiskt. Jag vill bara börja med att säga att vanlig choklad innehåller ju också koffein faktiskt. Så att, vi har det i Sverige också. Men när jag började gräva lite i det så visade det sig att det fanns ju typ geléråttor och liknande andra saker också som var koffeinberikat. Så att du åt godis, fick en liten sockerkick, men också fick en kick som att du drack en kopp kaffe eller något liknande.
Nu, vi ska prata om det här med koffeinet strax, men det finns, jag tänkte mer på att det finns godis med cannabis och annat som är på väg in nu i Sverige också.
Ja, ja. Precis. Det där har ju då i med cannabis utbredning i USA, det har blivit lagligt i många delstater där, så har även godis blivit berikat då med cannabis. Så du får en motsatt effekt mot koffein faktiskt. Du äter godis och blir då lite lugn helt enkelt.
Är det där en utveckling vi bör ge akt på redan tidigt och kanske försöka hejda?
Alltså det är ju klart, om barn äter godis med cannabis så kan det ju bli uppenbara problem med koncentration och hålla sig vaken i skolan. Så det är väl de mest uppenbara riskerna som jag ser. Mm. Det är klart, det bör man ju vara aktsam på.
Innan vi går över till att tala lite om energidrycker, en fråga. Äter du själv godis?
Väldigt sällan faktiskt, väldigt sällan. Men om jag gör det så köper jag nog en sån här påse med Ahlgrens bilar faktiskt. Jag tycker nog fortfarande att det är ganska gott. Så att jag är inte helt oskyldig där. Men det är inte så att jag går och köper plockgodis och så. Jag kanske roffar åt mig lite om det skulle stå en skål någonstans på något kontor eller något sånt där.
Du, dricker du såna här energidrycker då som har blivit så oerhört vanliga nu?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Varför det?
Nej, jag tyckte det smakade rätt äckligt. Jag provade att dricka Red Bull faktiskt när jag skrev den där boken. Jag måste säga att smaken var rakt igenom väldigt syntetisk.
Skulle du vilja säga att det är farligt att dricka energidrycker?
Det är väl som med mycket annat. Om man liksom dricker för mycket så kan det nog vara farligt, särskilt för barn. Men vi kan väl ändå fastslå det. Det finns ju ingenting bra med det om vi vänder på steken.
Blir man inte pigg av det då?
Jo, det blir man ju. Men priset man betalar för det är ju att kroppens inre organ tar lite stryk. Även om det handlar om låga nivåer. Men energidrycken innehåller ju både ganska höga halter med socker. Mm. Det innehåller då som sagt koffein. Och det innehåller andra ämnen som taurin. Som är dåligt både för hjärta och njurar. Så det är ju en diuretika. Koffeinet, det torkar ju ut dig. Så många har ju missuppfattat det här och dricker det i samband med fysiska sportar.
Ja, och i samband med alkohol också. Det var ju ganska vanligt med Red Bull och vodka för 20-30 år sedan.
Ja, precis. Och jag ser nog det lite grann fortfarande också. Och där har vi ju då ett uttryck som heter wide awake drunk. Det vill säga, man dricker då väldigt mycket för man känner inte berusningen. eftersom koffeinet gör att du blir pigg. Så helt plötsligt så kommer då alkoholeffekten på samma gång. Mm. Massivt så att säga. Och det gör att folk kan hamna i en massa tråkigheter.
Det är alltså ett absolut no-no det där med alkohol och energidryck i kombination.
Absolut. Och det har ju skapat en massa olyckor och andra tråkigheter. Särskilt ungdomar som inte kan kontrollera sitt alkoholintag och känner att de är oförstörbara helt enkelt och dricker väldigt mycket och sen blir de väldigt, väldigt berusade på en gång.
Men de flesta som dricker energidrycker gör ju det för att uppnå den här att man blir piggare av det, den effekten man är ute efter. Och då tänker jag att ungdomar som spelar tv-spel eller med och spelar mot varandra på nät eller via olika tv-apparater, de har ju alltid någon form av energidryck vid sin sida. Det är en del av konceptet nästan, för att man ska kunna orka hålla på och lira längre in på natten. Vad säger du om det?
Ja, men exakt. Och energidryckerna var ju tidiga där med att koppla sig mot gamingkulturen. Vi tittade lite grann på det där också. När jag skrev boken om energidrycker så tyckte jag det var lite konstigt. Man sitter i en stol. Man har egentligen ingen anledning att ha puls på det sättet. Men man har en puls över 100. Man spelar tv-spel. Och då finns det liksom läkare som menar på att man kan... man har sett till att börja med vissa gamer, de har svimmat när intensiva spelsessioner har gett dem hjärtslag. Alltså de har fått arytmi helt enkelt. Och det här händer när elektriska impulser som styr och reglerar hjärtslag inte fungerar på ett vanligt sätt. Det får hjärtat att slå för fort. Och det kallas då för tachykardi. Och det innebär en hjärtrytm med en frekvens på över 100 slag i minuten under minst 3 efterföljande intervall. Och det här finns en stor risk att hjärtat får en nedsatt funktion och du kan drabbas av hjärtsvikt. Så du skapar ett enormt arbetstryck på hjärtat helt i onödan. Så du sitter och gamar och du sitter och dricker energidrycker. Hög puls som bara ökar och ökar och ökar. Men du är inte ute i joggingspåret eller någonting sånt.
För det jag förstått är att de populäraste energidryckerna, det är de som har mest koffein i sig.
Ja, precis. Och eftersom man då vänder sig mot ungdomar så förstärks den här, ska vi säga, att man är ute efter effekt. Istället för alkohol då så laborerar man med nivåerna på koffein då istället.
André, det har ju kommit en ny energidryck här som heter Prime som innehåller många gånger mer koffein än Red Bull till exempel. Och den är oerhört eftertraktad. Den är slutsåld i affärerna och den säljs på svarta börsen för 200, 300, 400 kronor flaskan. Vad kommer det? Borde man sätta stopp för den här? Är det verkligen lagligt?
Alltså jag ifrågasätter starkt det där. Och i Sverige har vi fortfarande ingen åldersgräns. Det är bara en frivillig handlargräns på 15 år. Jag tycker det är lite smått bedrövligt. Och jag läste om den här drycken Prime. Den har jättemycket koffein. Den har alltså 200 milligram per burk. Och det är ju i vanliga fall dubbelt så mycket än vad vanliga energidrycker har. En kopp kaffe innehåller ungefär 40 milligram. Så det är ju... Det är 5 koppar kaffe i en burk. Och tänk dig då om du är 12-13 år. Vi vet ju att unga och barn inte klarar koffein på samma sätt som vuxna. Så det blir ju enorma ADHD-beteenden kopplat till det här. Jag tycker att det borde vara en åldersgräns på 18 år faktiskt.
Den varningen har vi nu vidarebefordrat och det där kommer säkert att pratas mer om. André, det var spännande att tala med dig. Stort tack. En liten punschpralin kan man väl kosta på sig i alla fall, även efter det här.
Absolut. Tack så mycket för att jag fick vara med och ha en fin dag.
Detsamma. Tack och hej.
Det var tänkvärt det där. Alltså ska jag erkänna en sak?
Ja, gör det.
Jag har faktiskt blandat drink på sån här energidryck och en liten skvätt av något stark vara och mycket is. Men det tänkte jag nog sluta med nu.
Och jag har fått mig en tankeställare, det här med slaktprodukter och godis gillar inte jag. Nej, men att man trycker i sig saker som egentligen ska slängas. Som inte duger som vanlig föda, det kan man trycka in i godis istället.
Ja, det var ganska omskakande att höra det här, men det var intressant. Och vi ska avsluta här strax, men kanske i ett annat tonläge, nämligen med en personalfest som de höll nyligen på Liseberg. Har du läst om den?
Ja, lite, men personalfest låter ju trevligt tycker jag.
Det är väldigt trevligt. Det här blev för trevligt. För det var någon burlesk show de hade hyrt in. Och så mitt i denna show med lindansare och allt vad det var och folk som steppade och så kom det in någon cowboy eller liknande och började ta av sig kläderna. Och då lämnade folk salongen i protest. Upprördheten var stor. Och vad drar du för slutsats av det?
Att folk är väldigt känsliga.
Ja, jag skulle säga överkänsliga. Jag tycker det är så larvigt och det är så märkligt i detta välmående land att vi ska låta kunna känna oss kränkta av en sån sak som att någon tar av sig kläderna medan det pågår krig i omvärlden och klimatet löper amok och så vidare.
Vet du om det var en man eller en kvinna?
Det var en man. Ja. Och gör det någon skillnad?
Nej, men det finns ju en väldigt aktiv kvinnorörelse som kan reagera på sånt här. Det är sällan, jag tror, män reagerar på att en man klär av sig. Men det
nej, kvinnorna stod upp och... Nej, jag vet faktiskt inte hur de reagerade i det här fallet.
Men du hade stannat kvar?
Ja, det ska mycket till innan man reser så går det ju oartigt. Jaha. Men det ska vi göra nu i alla fall. Ja.
Roligt att ni ville lyssna, hoppas jag. Vi hörs nästa vecka igen.
Absolut, välkomna. Vi blir fler och fler. Så att, kom igen nästa lördag.
Hej så länge.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.